P1, Sveriges Radio.
Hej, här sitter jag, Amanda Rydman och Viktor Langer. En här i studion som gillar doft är jag. Och du som är parfymhistoriker.
Det stämmer bra, Amanda.
Kommer ha det väldigt roligt här, tror jag.
Kommer ha det kanon.
Idag så kommer vi nämligen att ta med er på en doftresa genom den svenska historien. Ni kommer bland annat att få möta kolonnkungen. Det handlar om tax-free parfymer och dyra doftljus. Men vi börjar här idag i vår samtid.
Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Och idag så ska vi prata om mina topp 10 parfymer som jag får mest komplimanger för.
Idag tänkte jag visa mina topp 10 bästa signaturdofter. Parfymer som passar i alla tillfällen, funkar när som helst.
Och jag låg i sängen och bara, har jag berättat för dem vilka parfymer som faktiskt ger mig komplimanger? Because I don't think I have. Eller?
Mycket fint, mycket fint.
And that's the moment I knew I needed to make a video about Eau de Cologne in France.
Let me show you how to make your own cologne from home.
Fem parfymmisstag du ska undvika.
Jag har ju fruktansvärda mängder parfymer och jag älskar parfym. Men jag har så mycket parfymer som jag aldrig skulle använda.
Topp tre ställen att spraya parfymen på. Nummer ett, bakom vardera öra. Här brukar jag köra två spray per sida.
Jag och några vänner och köper in parfymautomater från Kina och ställer ut på restauranger.
Okej.
Okay. Ja, det är en stor del av mig. Jag är en parfymtorsk. Ge mig bara ett sprut, vad som helst liksom.
Ja, så här låter det just nu i media och sociala medier. Viktor, hur hamnade vi här?
Ja, i den här kakafonin, eller vad man ska kalla det. Ja, vi befinner oss på en intressant plats historiskt nu. Intresset för doft har nog aldrig varit så här stort i Sverige tidigare. Sverige är ju ett land som kanske inte är känt för att vare sig producera eller konsumera några enorma mängder parfym. Och ska vi gå till en sån här intressetopp tidigare i historien, då får vi gå tillbaka till förra sekelskiftet. Så någonting har verkligen hänt.
Men syns det här intresset i försäljningen också?
Ja, det kan man absolut säga. Den går stadigt uppåt. 2025 så steg försäljningen av parfymer bara i Sverige med över 20%. Och om vi ser också till lanseringen av nya parfymer i västvärlden så går den också stadigt upp. Idag så lanserar man i princip 25 parfymer om dagen på västvärldens marknad. 25 stycken.
Men vilka är det som köper alla dessa parfymer?
Ja, det är ju vitt och brett eftersom liksom intresset har blivit allmängiltigt på något sätt, så är det både äldre och yngre och både herrar och damer och så vidare. Men framför allt så sticker en ny kundgrupp ut och det är unga killar och barn, så små pojkar helt enkelt som av någon anledning, ingen vet riktigt varför, har blivit helt tokiga i parfym.
Så vi skickar ut vår reporter Jonathan Lockstahl för att ta reda på mer om de här parfymgalna killarna.
Jag går runt i Stockholm i jakt på unga killar som älskar parfym. Här, inne på varuhuset NK, finns exklusiva flaskor från franska och italienska märken. När jag var barn tror jag inte att någon kille brydde sig om parfym. Idag vet jag knappt vilka killkompisar i min ålder som äger mer än ett pliktskyldigt exemplar. Men nu har det blivit en sanning att killar, ja alltså barn, är som tokiga i doft. För mig är det svårt att fatta att killars parfymintresse, som förr skulle varit närmast suspekt, blivit mainstream. Stämmer det?
Absolut.
Kanon. Jag möter ett gäng killar i 15-16 års åldern. De är i Stockholm på skolresa från Motala och har slunkit in här på varuhuset.
Jag tycker det är gött att ha på sig på morgonen och så.
Jag går med dem för att prova parfymer. Och de uttrycker sig vant om dofterna.
Okej. Okay. Luktar nästan shampoo typ.
Ja, den luktar ganska fräsch.
Väldigt fräsch.
Kanske lite mer av en sommarparfym.
Ja, lite citrusaktigt.
Det här är Bleu de Chanel parfum. Ja.
Den ska vara tydligen lite träsmak. Eller trälukt.
Ja, lite träaktig var den.
Mm, luktar annorlunda. Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt.
Ja, det är lite svagare. Men
lite svagare. Lite snällare.
16-åringar. Visst, det kan jag ändå fatta. Men utanför på Hamngatan möter jag ett yngre killgäng som dragit in till stan efter skolan. De kan väl inte bry sig så mycket om parfym.
Vad handlar det om?
Parfymer.
Oh, jätte,
vi ställer oss lite som inte står i vägen.
Hur gamla är ni?
14.
Okay. Hur viktigt är parfymer?
Alltså det är ganska viktigt. Om man vill lukta gott liksom. Alltså jag har väl 4 stycken kanske.
Killgänget visar sig vara vana konsumenter. En av dem, Erik, har en diger samling.
Jag har 22 stycken.
Ursäkta, 22?
Ja, 22 stycken.
Hur blev det så?
Förut så hade jag ett parfymberoende. Jag vet inte, jag fick upp det jättemycket på TikTok. Och sen så började jag bara gilla parfymer och så här. Då så köpte jag massa.
En idé är att parfymboomen hos unga killar hänger ihop med grischkulturen, kulten av en rik livsstil. Fast ännu mer, säger killarna, handlar det om hur parfymtips sprids av TikTok-profiler. Influencers över hela världen har gjort doftfenomenet globalt.
Alltså, ja, det är sociala medier som har varit med och påverkat väldigt mycket.
Är det bara bra?
Alltså, det finns mycket nackdelar. Alltså, det handlar också mycket om att man jämför sig med andra parfymer.
Jag ringer upp Josef Konstantin i Umeå, som själv är 19 och driver ett parfymmärke.
För det är lite mer oväntat när det dyker upp liksom någon som är 12 år och har jättemycket kunskap kring parfym och de listar väl noter.
Han berättar att han blir imponerad över hur unga killar kommer fram på parfymmässor och vill prata doft med honom. Då kan det handla om killar så unga som 12.
Det är liksom inte kanske världens mest komplexa information om man är lite intresserad av parfym. Men det är ändå ett stort kontrast för jämförelse med vad det har varit till exempel i min generation. Då.
Fast 12-åringar, där måste väl ändå gränsen gå, tänker jag. Jag rör mig på det stora varuhuset igen. Sofie, som jobbar med doft här, berättar hur viktig kundgrupp unga killar har blivit.
De använder absolut mest parfym.
Men när hon beskriver hur unga de killarna är, sätter jag nästan parfymflaskan i halsen. Finns det ingen gräns för det här intresset?
Det kan vara så unga som 10, om inte yngre, 9, 10, 11-åringar. Som kommer in och frågar efter specifika ingredienser som sandelträ till exempel.
10 år, det är helt otroligt.
Ja.
Okej, parfymintresset är precis så stort som det sägs bland killar. Det går såklart att se ner på det om man vill vara konsumtionskritisk eller något. Men det är också ganska fint att doft kan betyda så mycket.
Det var vår reporter Jonathan Lockstahl som kommer tillbaka lite senare i programmet. Men först nu så backar vi tillbaka i tiden, ungefär drygt 200 år. Och då ska det handla om, kan man säga, Sveriges första doftinfluencer, kan man kalla honom det?
Ja, det kanske man kan göra i moderna termer mätt i alla fall. För i den långa raden av svenska monarker så finns det en som är särskilt väldoftande. Och det är Karl den 14 Johan, den första Bernadotten som blev kung av Sverige och Norge 1818. Och han är väldigt förtjust i väldoft och vill ha det väldigt nära till hands. Och man kan säga på den här tiden så är ju parfym någonting för de rika, för adeln och för de kungliga och för de som har pengar noga kunna konsumera väldoft. Och Karl Johan blir unik i den svenska tronföljden, eller vad man ska säga, så tillvida att han gör det här till ett hovmode för första gången i Sverige. Så i det svenska hovet så blir väldoft en aktiv del av vardagen, skulle man kunna säga.
Men varför blev han så tokig parfym då?
Ja, Karl Johan blir ju kung av Sverige för att han varit en väldigt framgångsrik fältmarskalk under Napoleon Bonaparte. Och Napoleon själv är tokig i en historisk typ av parfym som heter eau de cologne, som han tydligen ska ha badat i 2 flaskor om dagen och tagit med sig ut i fält, och hans soldater konsumerade det här. Så det här är redan en väldigt etablerad kultur i det kejserliga hovet i Frankrike, där dit ju Karl Johan har starka kopplingar via Napoleon, och så kan man säga att han för med sig det här till Sverige och etablerar det även i det svenska hovet.
Men hur använder Karl Johan då den här eau de cologne?
Ja, det finns en
badar han?
Man både badar i det och använder det på näsdukar och liknande. På tal om näsdukar halsdukar så finns det ju en underbar story då, samtida i Karl Johans hov, där det beskrivs att Karl Johans kammarherrar på slottet där de står utpositionerade i de tjusiga salarna tydligen ska ha förvarat i sina hattar 10 pressade muslinnäsdukar och en flaska och de cologne lite skikt balanserat uppe på gässan.
Det måste vara en väldigt hög hatt.
Man får tänka sig att den var hyfsat hög i alla fall.
Men vad är det som utmärker den här och de cologne då som de båda älskar så himla mycket?
Ja, både Napoleons och Karl Johans favoritdoft är en historisk parfym som skapas i början av 1700-talet. Det är lite sådär suddigt vem som är den första upphovsmannen, men namnet eau de cologne kommer från en faktisk parfym skapad 1709 av en till Köln invandrad italienare som heter Giovanni Maria Farina. Och han ger då den här parfymen namnet eau de cologne, vatten från Köln, och den är citrusdoftande, väldigt, väldigt frisk, fylld av aromatiska lavendel och så vidare. Och vi har ju faktiskt här även Napoleons egen kolonn.
Det låter otroligt
tjusigt. Om vi vill ha ett litet doftexempel för att illustrera.
Okej. Okay. Den här luktar ju jättegott.
Men du känner här, det är mycket, mycket citrus uppe direkt. En kolonn, om man ska förklara hur den kolonn alltid funkar oavsett om den är tillverkad idag eller på 1700-talet, så är det just den här öppningen med en färgglad skål av citrusfrukter.
Men det är ju ingen mesig citronkaramell här. Här är kryddor i också.
Ja, det är lite kryddigt. Det finns ofta en kanske lite träig bas. Men en kolonn blir aldrig så där tung. Det finns ingen sötma här, utan det är just det här lite friska, aromatiska.
Det känns ju nästan lite som att man har gått ut i kryddträdgården och liksom dragit åt sig lite rosmarin. Marin och lite sånt, va?
Ja, och det är inte en helt tokig analys, för om vi tänker den historiska bakgrunden till vad eau de cologne blir, så har det framförallt med örtegårdar att göra.
Vad är liksom, hur kom eau de cologne till?
Ja, då får vi zooma in på ett par specifika örtegårdar, och det är munkarnas örtegårdar i Europa under medeltiden där de odlar olika typer av medicinalväxter. Så under medeltiden, 1300-talet ungefär och framåt, så etableras en ny typ av väldoftande mirakelmedel som kallas för aqua mirabilis. Och de tillverkas då av olika munkar i olika kloster runt om i Europa, så det blir en slags protoversion av den här kolonien som också Farina senare på 1700-talet tar inspiration från när han skapar eau de cologne.
Det låter ju otroligt det här med munkarna som gör mirakelvatten.
Ja, precis. Det är väldigt nära Gud på något sätt, att man också döper det till ett mirakulöst vatten. Och det här är också kanske inte en parfym som vi tänker oss det idag, utan det är som ett slags välgörande universalmedel om vi tänker medeltiden. Det är mycket epidemier och sjukdomar och illa lukt som pågår. Och då blir de här aqua mirabilis någonting som både kan tvätta kroppen, man kan använda det för att rena atmosfären, och inte minst kan man också ta sig en liten stärkande hutt för att stärka kroppen även invärtes.
Och då blir man helig.
Då blir man kanske lite helig, vem vet.
Och kanske ganska full.
Kraftigt berusad skulle jag tro att man blir.
Men jag tycker ändå, när man doftar på den här eau de cologne på doftsticken som jag har, så känns den ju väldigt tidlöst. Det känns ju som att den här skulle man ju kunna köpa idag.
Absolut. Och det är det som är fascinerande ofta med vissa historiska parfymer. När vi doftar på dem idag i en nutida kontext, så känns det här ändå förhållandevis modernt. Och framförallt fantastiskt att vi nu vet på något sätt. Vi har ett fysiskt minne av Napoleon. Det var så här han gick runt och doftade.
Nu har vi pratat om Napoleon och hoven och Karl den 14. Men när i tiden så börjar vanliga svenskar bära liksom produkten parfym som vi tänker?
Ja, då får vi gå fram lite senare än Napoleon och Karl Johan. Då får vi gå till slutet av 1800-talet i industriella revolutionens farvatten, när även parfymskapandet blir en industri i egen rätt, när vi kan serieproducera parfymer och vi kan framför allt börja använda syntetiska råmaterial för första gången. Och de här nya syntetiska materialen, de gör att priset sjunker väldigt mycket på att tillverka parfym. Vi kan plötsligt utvinna vanillin ur trä istället för att vi behöver extrahera det ur vad ska man säga, vaniljbönor från Madagaskar, som ju är extremt kostsamt och tidskrävande. Och det gör att vi helt plötsligt kan bara spotta ur oss ur fabriker i Europa, så kan det komma ut liksom parfymerade tvålar och eau de cologne på löpande band. Och det demokratiserar ju parfymhistorien på många sätt. Det gör att parfymen för första gången blir en saluförd vara som även medelklassen kan konsumera, och inte bara adeln och hoven.
Ja, nu pratar vi om Frankrike, men samtidigt då i Sverige.
Ja, men precis. Frankrike får en kreativ guldålder på grund av de här synteterna. Man kan likna det nästan vid måleriet, där man uppfinner syntetiska pigment, vilket frigör en slags kreativ kraft för de som skapar. Men i Sverige har vi ju inte en armada av parfymörer som arbetar på det sättet. Vi har såklart en import av tjusiga parfymer från Frankrike som man kanske kan köpa på ett varuhus i en storstad. Men svenskarna generellt konsumerar inte parfym på det sättet, utan vi har kanske ett större behov av en grundläggande hygien. Vi behöver tvål och vatten, och det kan man säga behövs.
1938 så kuskade journalisten Ludvig Lubbe Nordström runt i en stor svart Volvo som han hade fått låna från Radiotjänst för att göra en radioserie. Han ville undersöka hur svenskarna levde runt om i landet och reste därför genom hela Sverige.
Vad skulle jag tro? Vad trodde jag när jag satt i den framilande bilen? Ingenting. Jag är för gammal att tro något eller någon jag vill se själv. Och aldrig har en brinnande yngling längtat mer att få se sin älskades ansikte än jag att få se människosveriges kamrar och kök, skafferier och garderober, dass och sopor och löss. Och jag skulle få se dem, jag fick se dem, det kan herrskapet skriva upp. Jag fick se vad jag inte trott, Lort-Sverige.
Lubbe Nordströms 10-program om Lort-Sverige ledde till en hetsk diskussion och ramaskri i pressen, men räknas numera som reportageklassiker.
Lorten blir en politisk angelägenhet som både handlar om social hygien och nationell identitet. När den vitputsade funktionalismen gör folkhemmet till en blänkande modern maskin ska hela Sverige tvätta sig rent med standardiserade centralvärmda bostäder, rinnande vatten och lättstädade linoleumgolv. Doften av gödsel, urin och trångboddhet ska ersättas med skurpulver, tvättmedel och tvål, och Sverige ska bli världens modernaste land.
Mmm, what's that fragrance you're wearing?
Vi sitter här och samtalar om väldoft och parfym, och det kan vara lite svårt att formulera sig kring doft, att liksom välja rätt ord som ger rätt associationer så att du förstår vad jag menar, typ. Välkommen hit, Aya Kambar.
Tack.
Poet. Du har släppt 2 diktsamlingar. Snart kommer din 3:e, Kalven, i augusti.
Mm-hmm.
Några saker som dyker upp i Kalven. Paris, besatthet, lesbisk kärlek, vampyrism och parfym.
Mm.
Hur dyker den upp?
Jag har liksom upplevt världen genom doft de senaste åren. Just att det är liksom kopplat till minnen, och att jag verkligen på sistone har känt Gud. Nu kom den här bilen körandes förbi och så känner jag liksom bensinen, och plötsligt är jag tillbaka i Turkiet 2011 på gatorna i Ankara. Och jag vet inte, alltså bara parfymkonsten och hela processen med att tillverka och skapa och konstnärskapet. Alltså det är mycket som att bygga en dikt också på ett sätt. Jag tycker att det är ganska litterärt kopplat.
Kan vi inte få ett litet smakprov så vi kommer i stämning från Kalven?
Yes. När vi kommer hem till dig steker du rödvinsås åt oss. Du tar av min rustning av liljekonvalj. Kysser min iskalla ringväv av champagne. River sönder min vapentröja av tobak. Smeker mitt tomma skinn.
Viktor, du nickar lite, vad tänker du?
Ja, ljuvligt. Jag är ju stor poesikonsument utöver parfymkonsument också, så att jag mår otroligt bra.
Jag förstår det. Men du vågar ändå ta med dofter i dina verk.
Mm.
Hur kommer det sig?
För att det är kul, men också för att det är just det här med att beskriva, och att jag tänker att poesin rör sig redan mellan det konkreta och det abstrakta, och det är just det med dofter, att du vill ju verkligen få läsaren att liksom inte bara få en bild i huvudet, men det är liksom en helt kroppslig sensation. Jag tänker ofta på att om jag typ frågar en kompis, ja men föreställ dig en lädersoffa, då tänker man ju först på, ja men hur ser den ut och kanske hur det känns att sitta i den, men kanske inte hur den doftar. Mm. Men hade man varit liksom precis bredvid den, då hade det kanske varit det första liksom momentet av upplevelse.
Mm. Varför är det så få som skriver om parfym då?
Kanske just för att det är svårt att illustrera liksom det, och att verkligen
ja, men göra det rättvisa, göra doften rättvisa. Mm. Att det kanske känns otillräckligt eller att man bara slänger på massa adjektiv och att man kanske inte riktigt kommer in i hela sensationen av det.
För när jag hör det här lilla segmentet från kalven, då tänker jag att du är väldigt konkret här. Det är så här, liljekonvalj, alla vet hur liljekonvalj doftar. Champagne, tobak. Så måste man vara, tror du, så konkret när man skriver om det, eller liksom finns det ett annat sätt? För om man har konkreta ord så har vi ju en ganska tydlig association, men om man säger så här varm, då är det kanske liksom inte att du och jag menar samma sak.
Nej, precis. Jag tror att man kan skifta lite mellan det, att man har liksom vissa saker som, vad ska man säga, det är grunden till dikten, det här är okej, men läsaren kommer förstå det här direkt, men det är bara en av byggstenarna. Och sen så kan man ju använda annat slags språk i metaforer och i olika gestaltningar av just, ja, men den här känslan. Det handlar väl kanske mer om det. Och också associationer oftast. Det är ju inte bara kanske att någonting är skarpt, utan att det kanske, ja, men en doft, den slår till som kanske en kniv i magen. Det låter väldigt liksom grafiskt, men ibland kan det ju verkligen kännas så att man blir liksom övertacklad av en doft.
Du skriver i Aftongatan, som en annan samling, mina skadade händer som doftade vinter, smärta och fin absint.
Mm. Ja, men just det där med vinter, för att jag vet inte om det är bara för att jag har liksom väldigt torr hy, men just vad heter det? men det är så spännande med vintern, för att liksom antingen är det slask och då luktar det ju bara liksom skit på gatorna när allt på marken bara liksom blivit en sörja. Men just det där torrheten i det, för att man liksom, man går ut och så känner man att man knappt kan andas genom näsa och mun, och alltså det är väldigt annorlunda tycker jag från att typ kanske vara under vattnet och känna att man inte kan andas. Här är det verkligen som att det är som nålar som sticker liksom in i ens luftvägar, så det är nästan typ bristen på doft kanske, att någonting doftar vinter, att det bara är så skarpt och så tomt på något sätt.
Viktor, du säger att du var en lyrikfantast, vem tycker du skriver bra om parfym när det gäller lyrik då?
Ja, nej, men när jag tänker på klassisk poesi, kanske lite äldre poesi och parfym, så tänker man ju osökt på Charles Baudelaire, en fransk poet som skrev diktsamlingen Le Fleur du Mal, eller Det ondas blommor. Och där finns det till och med en parfymdikt som heter Le Flacon, eller Parfymflakongen på svenska.
Eller Parfymflaskan på icke-fackspråk.
Precis.
Har du någon liten rad där?
Ja, den finns inte översatt, men jag kanske har gjort en liten tjuvöversättning själv.
För att du är så väldigt engagerad. Det både lyrik och parfym.
Det stämmer bra det, och vi ska inte läsa allting här, men den inleds väldigt vackert med: det finns parfymer som genom allting kan passera, vars gamla själar korsar tid och rum, materia.
Nu blir man lite sugen på att höra mer, eller hur Aja?
Verkligen.
Två begrepp som ständigt kommer upp när man pratar om parfym i Sverige, både i samtal och när man läser om det, genom alla decennier faktiskt, fram till idag. Det är begreppen friskt och fräscht. Så här lät det i december 1945, två dagar innan julafton. Det är radiolegenden Lennart Hyland som begett sig till ett varuhus för att köpa parfym i julklapp.
Och här har vi en massa prover. Aha. I små trevliga flaskor.
Jaha. Då finns det alltså, låt oss säga vi tar denna smaragd.
Ja.
Det är en neutral parfym som många tycker om.
Mm.
Och om man vill blanda den på något sätt, då kan ju gör man den friskare med någonting som heter santal. Det är en eau-de-cologne-artad typ alltså.
Ja.
Som gör denna smaragd friskare.
Ja, frisk ska det vara,
ja,
tycker jag.
Ja, jag menar det.
Ja.
Och friska parfymer tror jag regel de svenska damerna tycker om.
Det tror jag också.
Ja, det var någonting i den där fräscha stilen. Människor som jobbar och som är fräscha.
Och det är en frisk, skön doft. Och just för en man som inte kanske vill ha en alltför intensiv doft, så tycker jag att den är ganska lämplig.
Ja.
Men man vill ju lukta fräscht. Just det här luktar alltså fräscht.
Du? Mm. Här ska jag få känna på något fräscht.
Vad är det?
Date.
Deo Cologne.
Doftar friskt tycker jag.
Mm.
Och så är det pumpspray.
Jättebra, utan gas.
Ja visst är det. Och det fina är att det är både deodorant och cologne.
Mm. Fint.
Vad tänker du när du hör detta friska och fräscha medley?
Jag menar, det säger väl mycket om just, ja men, du vill upplevas som frisk och fräsch. Du ska vara liksom en positiv, glad person. När man liksom, när du kommer in i rummet, då ska jag känna wow, det är så uppfriskande att du är här.
Vad menar man, Viktor, när man säger friskt och fräscht? För de pratar ju om friska parfymer, fräscha parfymer. Alltså, jag har grävt i radioarkivet alltså i 80 år framåt.
Ja, ja, i alla tider vi svenskarna var friska och fräscha,
ja,
på något
absolut.
Sätt. Men det intressanta här om man tänker parfymhistoriskt, det är just att om vi går till Hylands tid och doftar på det som var friskt och fräscht då kommer det kanske inte uppfattas som lika friskt och fräscht idag och sådär. Så det här är mer kanske just, som du var inne på, Aja, kanske en social idé om det här som är upplyftande och liknande. Men om man tänker parfymfackspråk, vad som definieras kanske som friskt eller fräscht, då är det ofta sådana här upplyftande toppnoter av citrus eller örtiga inslag, någonting aromatiskt eller kanske lite grönt och bladigt som ger den här känslan
det
av fräschör.
Det man menar nu?
Ja, eller det man kanske i alla tider kanske har tänkt från parfymörens sida. Om man ska göra en frisk parfym, då ska det vara mycket citrus, det ska vara örtigt och så vidare. Men sen kanske idén i det sociala, när folk börjar konsumera parfymer, då kanske man tycker att någonting supersött känns fräscht, för att känslan när man bär den blir någonting annat. Så det, ja, det grumlas till där när det kommer ut bland vanligt folk. Eller vad man ska säga.
Letar du efter en frisk och fräsch parfym när du är ute och rotar?
Alltså det roliga nu är att jag har på mig en parfym som doftar som asfalt. Mm. Eller det ska vara liksom som typ cementaktigt ish. Och det är så här cigaretter i noterna typ står det. Alltså ibland vill man väl vara frisk och fräsch. Man kan inte komma från det idealet. Men man vill väl också kanske vara någon som är lite oförutsägbar.
Mm. Varför tror ni också svenskarna är så... För det verkar vara så. Att svenskarna är väldigt förtjusta just... fräscha saker snarare än och kanske dofta asfalt.
Ja, jag tror att det här sociologiskt kanske har att göra med att det här gamla svenska idealet att det ska vara tvål och vatten och helt och rent. Jag brukar säga ibland så att svenskarna har länge varit mer intresserade av att inte dofta illa än av att dofta gott. Och parfym är ju också inte så jantelagsvänligt. Det gör något det att man tar plats och så vidare och känns av i rummet och sådär. Och då kanske man dras mer åt det här lite lätt. Där är det som man kanske uppfattar som lite mer diskret eller så, av den anledningen då.
Nej, men jag håller med dig, Viktor, och också det här typ skandinaviska arvet liksom, att det ska påminna om just det stora gröna vi har och liksom naturen, att även om man är liksom i storstan på ett varuhus så ska du ändå liksom kunna få påminna folk om det friska som finns utanför.
Lite grann som dina resor som du blir påminn om.
Precis.
Tack så hemskt mycket, Aja Kanvar, för att du kom hit. Poet, din diktsamling kommer alltså i augusti. Tack för att du ville komma hit.
Tack för att jag fick vara här.
Här blommar romantik, här känner man sig rik. Varje ord på Mallorca är musik. Här tusen mandoliner besjunger sol och hav. Som rytm av tamburiner hörs åsnors lätta trav.
Låten Mallorca med Lilli Berglund som kom ut 1955. Och 1955, det är samma år som den första flighten från Sverige till Mallorca lyfte den 22 april med förväntansfulla semesterfirare. Charterresorna, de tar svenskarna ut i världen och det blir en succé. 1960 så testar reporter Per Persson på konceptet sällskapsresa till just Mallorca.
Tiotusentals svenskar reser ut för en billig penning och kommer tillbaka mer eller mindre nöjda. Men alla med erfarenheter och souvenirer och minnen som de inte vill mista för pengar. När man är utomlands så är det liksom aldrig vardag, sa en i sällskapet när han gick på torget i Soldier, köpte apelsiner för 35 öre kilot. Jag tror därför att detta resande hör framtiden till.
Ja, han fick rätt, Per.
Det får man verkligen säga.
Vad tänker du när du hör det här?
Ja, men jag tänker väl att nu har det här renstädade folkhemmet kommit upp sig lite i smöret, fått lite pengar på fickan och kan, ja, ta sig ut i världen och se nya varmare breddgrader. Men också att världen på något sätt kommer tillbaka till Sverige med svenskarna som återvänder hem från semestern. Och tänker också då i relation till parfym mycket, att det är inte bara lyxen att resa, utan även taxfree öppnar ju ett lyxsegment av produkter. Det är inte bara cigaretter och tobak, utan även kosmetik och framförallt parfymer, som genom de här oslagbara priserna också gör att det blir fler svenskar som kanske konsumerar en lyx som tidigare bara var förbehållen kanske en urban medelklass, eller vad man ska säga.
Som kanske inte heller har lyxpriser då?
Nej, exakt.
Men vad händer med liksom själva parfymutbudet under den här tiden?
Ja, om vi tänker perioden så där 60-70-talet kanske fram till millennieskiftet, så sker det i parfymindustrin mycket mer av en likriktning. Om vi tänker en internationalisering och en globalisering sker i världen. Och det är dels att utbudet blir likare på flera olika platser. Det man hittar på ett varuhus i Stockholm är plötsligt inte så olikt det som kanske är i London eller Paris eller New York. Men det händer också någonting i själva parfymskapandet. Att om vi tänker slut av 1900-talet så blir det designerparfymer och kändisparfymer. Man märker att den här industrin kan tjäna väldigt mycket pengar med goda marginaler. Det kanske blir så att ett varumärke släpper en storsäljare och så vill någon annan härma det där. Och sen helt plötsligt någonstans där på 90-talet så har alla parfymer blivit rosa åt damerna och de doftar likadant, och de har blivit blå åt herrarna och de doftar också likadant. Så det blir en likriktning i, vad ska man säga, den moderna kapitalismens farvatten.
Jättemånga parfymer men ganska lika allihop.
Ja, så kan man säga.
Vi rör oss framåt lite här i doftspår till slutet av 00-talet, början av 10-talet.
Ja, för inte långt efter att svenskarna fått mobilkameror, bloggar och sociala medier förvandlas det som en gång kallades privatliv till en digital teater. Där det avbildade livet blir ett skådespel och där hemmet, kroppen, garderoben och umgänget arrangeras, dokumenteras och publiceras. Svenskarna blir individualister, bostadskarriärister och framförallt sina egna personliga varumärken. När hemmet och livsstilen blir till social valuta blir det också vanliga parfymerade produkter som doftljus, parfymflaskor och handtvålar till statussymboler och inredningsobjekt.
En av de första producenterna av riktigt dyra doftljus i Sverige var Byredo. Här hör ni grundaren Ben Gora med en intervju från radioprogrammet Stil 2009.
När vi först lanserade i Sverige så fanns det en del frågor om priset. Vad vi var tvungna att göra var motivera varför det kostade så mycket som det gjorde. Och när vi gjorde det så var det inget problem alls.
Ben Gorham tycker sig inte kunna peka ut någon speciell målgrupp som köper hans doftljus. Det är både pensionärer i Storuman likväl som Media Hans i Stockholm som köper doftljus för 400 kronor idag.
Sen så är det lite grann, har jag förstått, av en statusmarkör också, att man har ett exklusivt doftljus från någon designer stående framme, är nästan motsvarigheten till att antingen ha någon snittblommor eller kanske en liten litografi eller någon designerpläd slängd över nonchalant över soffan.
Under det tidiga 2000-talet föds även en internationell subkultur av parfymkännare. Internet möjliggör att samlare, bloggare och recensenter kan mötas över landsgränserna, exempelvis på nätforum och parfymdatabaser som Basenotes och Fragrantica. Den nya kulturen har tröttnat på designerparfymer och branschens likriktade utbud och intresserar sig istället för producenter vars dofter kommer att kallas nischparfym. Luca Turins bok Perfumes the Guide gör parfym till något som kan recenseras och debatteras, och i USA anställer The New York Times en egen parfymkolumnist. Kort därefter har även det svenska modemagasinet Bonn fått en egen doftredaktör, medan parfymbloggen Pojkfröken med humor och kunskap lägger grunden för ett svenskt digitalt doftcommunity.
Och när sociala medier exploderar så växer det fram en doftnördskultur, både internationellt och i Sverige. Jonathan Lockstahl nästlade sig in i ett av alla parfymforum och mötte en verklig entusiast.
Hej,
kul att ses.
Välkomna.
Har du varit här?
Jag tror inte jag har varit här. Jag har varit på någon sån här konstfackfest.
Ja, precis.
Joshua Tjärnbo möter upp mig på Konstfack där han studerar. Vi slår oss ner i ett rum som snart kommer vara fullständigt marinerat i parfym. Han radar upp 20 glasflaskor. Fler än jag någonsin ägt. Då har jag ändå jobbat på en modetidning som badade i gratis parfym. Men jag minns inte att någon någonsin sa något om dem. Jag vill också kunna älska dofter. Känna så där mycket för en liten, liten flaska med oljor. Och nu ska jag försöka förstå den kulturen som gör det.
Jag tog med mig allt möjligt som jag tyckte var spännande här.
Så får du... det är, hur mycket har vi på bordet?
Det är...
Där är ju provrör.
Ja, så man kan... Det, är liksom, det har blivit en nya nu. Parfym värd mycket att istället för att alltid köpa en stor flaska. Så folk har flaskor så kan man köpa såna här splittar eller dekantflaskor. Så det är ett sätt att testa liksom, massa dofter utan att behöva köpa en hel flaska.
Josua är frekvent postare i Facebookgruppen Nordiska parfymkonnässörer. Och det var där jag hittade honom. Där och i liknande forum lurar en sfär jag aldrig förr anat. Invigda parfymvetare minglar med nyfrälsta fans och utbyter minnen, hantverksdofter och ibland obskyra märken.
Och så behöver det inte alltid vara positivt. Det kanske är någonting man tycker eller luktar gödsel eller någonting. Och då kanske det inte är positivt. Men det kan ändå vara en fascinerande upplevelse att dofta på det i det ögonblicket. Att så här, oj, kan någonting lukta så här?
Jag vill förstå de här doftbesatta människornas syn på parfym. Vad handlar det om egentligen? Jag och Josua kollar tillsammans i forumet.
En bild bara där någon skriver kvällsmys och ser det två... Ja.
Två ganska avancerade parfymer från Mellanöstern, tror jag det där är. Så det är liksom, det är kul.
En man frågar efter parfymer som doftar kardemumma och får flertalet tips. En annan skriver, vilka gamla dofter kan ni fortfarande känna dragning till? Han får 23 kommentarer med nostalgiska tankar.
Och så är det ändå ett par tusen medlemmar. Så det finns liksom det är en stor kunskapsbas som finns kombinerat. Där troligen någon kan ge dig svar på vad du undrar. Eller om du söker info om någon doft eller så.
Josua själv gick från att vara lite intresserad av doft via en kompis. Till att börja skriva med andra på forumet. Till att gå på mässor.
Det här är en av de kändaste rosdofterna. Som heter Portrait of a Lady. Som är en... otrolig rostoft.
Mm.
Och det var min första dyra parfym jag någonsin skaffade. Mm.
Jag tänker på vinklubbar. Jag vill att parfymer ska få mig att känna på blodigt allvar. Jag vill bli berusad på dem. Men det är oftast inte de kraftiga, berusande upplevelserna man får av att använda parfymer.
Det är några tiondels milliliter vätska du sprayar på dig själv. Så det blir mer det här. Det är det lilla trevliga i vardagen.
Likt vinälskare... det senaste decenniet börjat överge klassiska sorter för naturvin, så gillar Josua att pröva lite skumma dofter. Han sprayar en parfym som ska dofta som en häxig skog.
Jag känner liksom tall,
barrträd, verkligen. Den här, ja, den får mig att tänka på en gång när jag gick i en skog, liksom en fors, och så tog jag i olika... tallar hela tiden för att hålla mig kvar. Ja. Då doftar jag så här.
Ja, precis.
Jag inser att parfym likt mode också handlar om berättande. Josua visar upp en parfym som är tänkt att påminna om den tripp som parfymören fick av att dricka ayahuasca. En psykedelisk brygd i en ritual ute i djungeln.
Och det här är då hans tolkning av den ritualen som... har grapefrukt och citrus bland annat. Men det är liksom inte den här typiska supersnälla citrusen. Utan den är liksom lite smutsig nästan. Eller det finns liksom andra saker som också sker där.
Ja, precis. Lite övermogen.
Ja, exakt. Nästan lite fermenterad eller någonting.
Och ska det vara då hans känsla av vad är djungeln?
Ja,
trippa
precis,
på ayahuasca.
Hans artistiska tolkning av upplevelsen i djungeln där.
Lite utrymme för svett och kroppsvätskor.
Ja, exakt.
Jag tycker det låter härligt. Det känns som när hipster-eran var ny. Liksom, ja, vi åkte och skapade det perfekta hamburgareceptet. Ja. Eller så här kom vi på den här ölen som smakar kära.
Ja, och det är väl också det som har blivit att det har blivit mycket mer approachable.
Yosua, han möter ibland upp folk från Facebookgruppen för nordiska parfymkonnässörer och byter prover. Hela miljön ger mig lite hopp. När internet i övrigt blivit till stor del en passiv plats där folk mest kollar på videos ligger fokus här på sinnen utanför skärmvärlden.
När vi har hört om 12-åriga killar, vi har hört om doftnördarna, vi har hört om influencer, vi har hört om helt vanliga svenskar som köper parfym. Men det här är ju faktiskt inget billigt intresse, Viktor.
Nej, det får man verkligen säga. Och tyvärr så blir det inte billigare heller.
Hur har utvecklingen sett ut då, om man tittar på priser?
Ja, alltså om vi bara går tillbaka för 10 år sedan när de här kanske nischparfymerna som man ibland brukar prata om blev liksom någonting som ställde sig utanför det här mainstream- och designerutbudet och ofta låg i en högre prisklass. Då kanske en 100 ml parfym kostade 1400 kronor och 2015 så var det jättemycket pengar. Men idag så kostar samma liksom parfym kanske upp på 3000 kronor. Så det är ju mer en fördubbling som har hänt på 10 år som inte riktigt helt och hållet har med inflation eller råvarupriser att göra, utan det är snarare pådrivet av att parfym nu har blivit där status, en statussymbol och det här lyxobjektet, och inte minst pådrivet av att också modehusen, alltså väskor, accessoarer och prêt-à-porter-kläder har ju också gjort en helt enorm prisutveckling, och då måste parfymerna nästan i marketingstrategin följa med, för att om man säljer väskor som förr kostade 20 och idag kostar 70 000 då blir det också lite konstigt om parfymen kostar 850.
Men det måste ju också finnas en grupp som är villig att köpa de här parfymerna.
Verkligen, och i takt med att parfym är ett tilltagande intresse som fler och fler konsumerar även på den här, ja vad ska man säga, lyxnivån av prissättning, så motiverar ju det på något sätt, även om kanske priset inte alltid är motiverat, men så det här intresset föder en konsumtionskultur som kanske snarare accepterar de här priserna i större utsträckning.
Men om vi säger då en svindyr parfym från ett tjusigt märke som kostar 5 000, vad är det man får för pengarna?
Man får egentligen inte så mycket mer parfym för pengarna. Det är ju alltid så en fråga när man gör en parfym om råmaterialen man använder kan ju vara olika priser och hur mycket råvara man har i och sådär. Men det som är paketerat och inplastat och står på hyllan där i parfymeriet, det har alltid extremt goda marginaler. Det är därför modehusen och de här andra producenterna livnär sig på de här produkterna, för att det är en extremt hög vinstmarginal. Och det gör ju att om du köper en parfym som kostar uppåt 5-6 tusen kronor idag, så får du inte kanske världens lyxigaste råvaror som man kanske skriver på ut på hemsidan. Men du får säkert en väldigt lyxig, tung kristallflaska eller en guldpläterad kork. Det kanske kommer i en superluxuös låda. Och så betalar du framförallt kanske för att Excel-nissarna på Paris-kontoret får lite mer pengar att spendera på annat.
Men hur ska man då lösa det här med att det kostar jättemycket pengar om man ska ha det här intresset?
Ja, det finns ju olika strategier. Från marknaden så ser man också att det kommer lite fler varumärken som försöker göra en motreaktion mot det här. Att göra högkvalitativa parfymer som inte kostar skjortan. Men en annan grej är också vanligt på de här forumen och bland nördar som vill kunna konsumera mycket olika parfymer, att man gör någonting som kallas för split. Och då dekanterar man helt enkelt en parfym i en liten mindre provflaska på kanske 5 ml. Och då kanske man köper en parfym som kostar sådär jättemycket, men så säljer man av kanske 80% av den. Och då kan man underhålla det här intresset på ett annat sätt.
Det känns ju som man söker lite olika saker i det här intresset också. Att man själv kanske pratar om mig själv då, att man är intresserad av hur olika dofter upplevs eller man liksom åker på någon resa, men andra är intresserade av att ha jättemånga i samma serie på en rad på en hylla.
Ja, det blir den här känslan av vad det är som driver en i ens intresse för parfym. För vissa är det här en lyx som också såklart handlar om en social identitet och hur du får den att känna. Men kanske för någon som är lite nördigare, då är det här liksom glitteret och glamouren runt omkring ganska ointressant. Utan då handlar det om, vad är det den här parfymen gör? Eller den har en spännande råmaterialmix eller vad det nu skulle kunna vara. Och där finns det liksom olika, vad ska man säga, olika grader i konsumtionen och vilken ingång man har till parfym som intresse.
Nu tänkte jag att vi skulle titta lite framåt. Och när man pratar om framtiden så pratar man nästan alltid om den nya tekniken och om AI. Välkommen hit, Sandra Kinmark.
Tack.
Doftentreprenör och grundare till NOS. Du jobbar med AI, men hur jobbar du med AI?
Jo, men när jag ska ta fram en doft, då börjar jag väldigt teoretiskt. Så att jag, till skillnad från man kanske tror, står jag inte i labbet. Utan jag sitter och tänker kring hur, vad som skulle kunna passa och börjar med ett litet utkast. Och det utkastet kan vara, ja, men 10-12 olika ingredienser. Och för att då kunna optimera den processen så har jag, lik man kanske använder AI då med ett chattverktyg, att du ställer frågor, den svarar utifrån tidigare konversationer men också kan söka av internet. Så jag har byggt en egen sån motor, en GPT, där jag har laddat upp mina tidigare recept, min materialdatabank, olika typer av produkter som jag brukar skapa. Och jag använder då den här GPT:n för att ge mig input på vilka typer av råmaterial som jag kanske har glömt att beakta till den här formulan som jag skapar. Även om man kommer fram till kanske samma slutsats i tidigare, så kan jag göra den lite mer, konversationen, den kan jag skapa mycket snabbare än tidigare.
Men det finns ju en viss ändå romantik ändå runt parfymer och parfymörsyrket. Vad händer liksom med det här lite mystiska och konstnärliga?
Ja, alltså man brukar ju prata om att det är också en del av varför priserna har kunnat vara så höga. För att det har känts svårtillgängligt då. Men jag brukar, eller ibland jämför det med konstvärlden, att du kommer fortfarande ha konstnärer som skapar riktiga verk eller liksom så. Men du har också posters som är liksom bara replikas. Och båda kan ju liksom leva på en marknad utan att ta ut varandra. Och jag tror att mer tillgänglighet kring dofter, det kan vara inte en gateway drug, men liksom en liten inkörsport till nischnörderiet. För man startar ju aldrig där.
Vi har ju pratat nu om liksom personlig doft. Och du jobbar ju också med dofter för företag. Varför vill företag ha en unik doft? Jag kan ju förstå varför ett hotell eller en restaurang vill ha det. Men varför vill andra företag ha en doft?
Det är precis som för hotell. Du vill ju skapa en identitet. Du lägger jättemycket resurser på att skapa din visuella identitet och din varumärkesidentitet. Doft har varit liksom ett underutnyttjat men ett otroligt kraftfullt verktyg för att nå fler kunder. Så att också gå tillbaka till pandemin, att till exempel ett företag som man inte kanske hade tänkt sig skulle skapa en doft som inte har några butiker. Yeah. Där kanske de istället behöver locka tillbaka folk från att ha suttit hemma. Då måste du skapa en otroligt trevlig miljö på din arbetsplats.
Jaha, så de liksom sprayar ner arbetsplatsen så man tycker att det luktar gott när man kommer dit.
Så kan det ju också vara. Men ett företag som jag jobbade med, de är ett av världens största online-spel för hästintresserade.
Jaha.
Ja. Så de tog fram ett doftljus med doft av häst och stall.
Men gud, jag är hästintresserad. Inte ens jag skulle köpa det.
Men så tanken var ju liksom så här, att de här ofta unga tjejerna skulle sitta hemma och spela, men också känna det som att man verkligen steg in i den här världen medan du hade det doftljuset. Vi har doftsatt reklampelare för nya glassmaker som doftar. Så det finns massa olika sätt att jobba med sinnen kring doft.
Om 20 år då, vad har vi för doftlandskap tror du? Hur använder vi det?
Alltså doft- och parfymyrket har ju sett ganska samma ut i väldigt många år. Och jag tror att det kommer finnas kvar, att det kommer bli en ännu högre status för oss som skapar nischprodukter eller nischdofter. Men det kommer också finnas bredare tillgänglighet kring att skapa sin egen parfym. Jag tror att det intresset kommer bara öka och öka. Att du då, ja, du har tröttnat på kanske massproducerat, utan att du istället optimerar din lilla robot hemma och skapar din doft olika för varje dag. Du har en mycket bredare doftgarderob. Kan jag hoppas också.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Sandra Kindmark. Mm. Viktor.
Ja.
Vad har vi lärt oss idag?
Ja, men vi har lärt oss en massa saker, men det jag tycker att man ska ta med sig från den här historiska exposén, det är att parfym, även om det är någonting högst onödigt, också är någonting djupt mänskligt. Och parfymhistorien berättar både om vilka vi är och vilka vi har varit, men framför allt kanske vilka vi vill vara inför människorna vi möter i världen.
Vi säger tack för att ni följde med på vår doftresa. Jag heter Amanda Rydman.
Och jag heter Viktor Langer och är parfymhistoriker.
Producent var Tommy Jönsson.